En personalgrupp som eleverna på Tomteboda var mycket beroende av, det var vårdarinnorna, eller som eleverna sa, tanterna. 1986 åker Birger Wiggen hem till Greta Nilsson, som under mer än 40 år var vårdarinna. Man sitter på hennes balkong och det är därför ni hör lite ljud runt omkring. Hur var det nu egentligen? Er titel var väl vårdarinna, fast vi kallade er för tanter?
Ja, det var det. Det kallade de oss alltid för.
Du kom till Tomteboda när?
Jag kom dit den 1 augusti 1926.
Ja. Och vad var det till?
Och så var jag där till den, till jag fyllde 60 år.
60, ja.
Och det var 1982. Ja. Nej, vad dum jag är.
Ja, du var det till 1960 alltså?
62.
Ja. I 36 år med andra ord.
Vadå?
I 36 år med andra
ord. Ja, 36 år var jag där.
Och det är 24 år sedan det,
ja.
Det betyder det att du var mycket ung när du kom dit.
Var, 24
var,
år var
24
jag.
År.
Så rektor Ek, han sa just det att hon är egentligen för ung för att överta en sån stor avdelning. Men hon påstår hon har fått ut av Gud så att, som bönesvar. Så jag tror vi tar henne, hade han sagt åt fröken Lindström.
Jaha. Du, då kommer vi till det. Vad var det som gjorde att en ung flicka tog sig för att söka en sån här plats?
Ja, det var så att jag var i stan hos min syster och på Birgalsgatan. Och så kom Nils Alexanderssons pappa upp och sålde borstar. Och jag får lov att säga som det var. Jag var så rädd för Blinda. Så jag slängde igen dörren för honom när han kom. Och sen fick jag sådana samvetskval för det. Så att, och jag gick där upp omkring Majorsgatan för jag visste att det fanns synskadade där. Och bad till Gud att han skulle skicka någon i min väg. Bara så att jag kunde få hjälpa någon över gatan och få gottgöra det här. Och det gick i 2 år. Sen kom min syster hem, Frida då, som syfrida som ni sa. Då kom hon hem till oss och då så sa hon, skulle du vilja ha platsen på Tomteboda? Och jag började gråta förstås och, nej men du behöver inte ta den om du inte vill, sa hon. Så ja, nu känner jag att det här, det ska bli min plats. För att jag tror jag får det som bönesvar, sa jag. Ja, och sen gick vi dit då. Och den första som kom till Tomteboda, det var pappa Alexandersson som kom med Nils. Eller Gunnar som...
Ja, det är väl Gunnar det vi talar om egentligen. Mm.
Och då så sa han, alltså, är det en nyvårdarinna här nu igen? Ja, så ja. Och det är tack vare er, sa jag. Nej, sa han, jag har aldrig rekommenderat någon. Ja, men så ja, nu ska jag passa på att be om förlåtelse, sa jag, för att jag har slängt igen dörren för er en gång. Men det är så många som gör så att det har jag inte tänkt på. Och vi blev de bästa vänner sen.
Ja.
Så, så kom jag dit.
Ni var två systrar, eller ni var tre systrar?
Tre systrar var vi. Frida Syd och Anna var vårdare. Hon kom till institutet först, så hon var väl... Så hon gick emellan avdelningarna, flickavdelningen och pojkavdelningen tror jag. Och sen när Tekla dog då, så var hon väl på flickavdelningen ett tag. Men sen sa fröken Söderborg att vi väntar på att Anna ska söka platsen till förskolan, sa hon. Nej, men den får väl inte jag, sa hon. Jo, sa hon. Vi väntar på att Anna ska söka den platsen. Ja, hon gjorde det, hon fick den också.
Ja, en vårdarinna där, vad hade hon för arbetsuppgifter? Fanns det någon arbetsbeskrivning?
Ja, för det första så... Ja, det var ju helt att man fick bry sig om en mamma för barna. Se till att de... Om vi ska börja på morgonen då. att hon kom upp och klädde sig och tvättade sig ordentligt. Och sen skulle de dra upp sina sängar. Och så skulle jag hjälpa dem att bädda. Lära dem att bädda. Och sen var det då att när barnen var färdiga, då skulle vi ner i matsalen. Medan barnen hade en morgonbön så dukade vi och då var det första frukost. Och då var det ett långt bord i korridoren från ena änden och till den andra. Och så var det rygglösa bänkar som stod under det där bordet. Och där satt de åt sin första frukost. Vi hade ingen matsal då på förskolan. Sen fick vi gå över till institutet och äta andra frukost och middag. Och då skulle ju vi vara med i matsalen förstås och passa upp. Och sen var det väl kvällsmaten, det fick de på förskolan också. Så fick de sitta vid den där långa bänken vid fönstret. Men sen då när det blev ombyggnad, då gjorde de ju ordningen matsal. Då fick vi ju matsal på förskolan. För annars så skulle vi ju gå över till institut i ur och skur och äta andra frukost och middag då.
Och då gick ni på den här så kallade...
Då gick vi på Åsnebryggan. Ja.
Ja. Så, ja, det var arbetsdag mellan 8 och 5.
Ja, klockan 7 väckte vi barna och sen var det arbete dygnet runt nästan, kan man säga. Jag hade mitt rum bredvid barnsalarna, så att det var ju,
ja, det hade
om det var någon som var sjuk eller något, då var det ju bara att gå upp då förstås. Så vi hade nattjour också. Och så var vi lediga en eftermiddag i veckan från klockan 5, första året jag var där. Och då ville fröken Lindström att vi skulle vara hemma klockan 9. Nej, sa jag, då flyttar jag. Ja, men om vi går den gyllene medelvägen och säger klockan 10 då, sa hon. Nej, sa jag flyttar ändå. Fröken förstår, jag går ju i Immanuelskyrkan och våra ungdomsmöten börjar inte förrän 7:30. Och sen, då ska jag sitta där och titta på klockan. Och då hade man inte råd att åka spårvagn för 10 år inte. Utan, ja, sa hon, har Greta sådana intressen, då bryr jag sig inte om det, sa hon.
Men sen var det väl klädvård och sådana saker också?
Vadå?
Mycket klädvård.
Ja, oja.
Stoppa och lappa och...
Ja, då. Och det skulle lappas i det oändliga. Och sen var det ju hemstickade strumpor. Och de där skulle stoppas. Så vi fick sitta långt in på kvällarna och bara sitta och stoppa strumpor. Du vet, efter 18 barn. I regel hade jag 18 barn och var ensam om det.
Så småningom fick du 2 salar, kan man
ja,
säga.
Ja, sen fick jag 2 salar.
Då hade du ditt eget rum däremellan.
Ja, just det. Och då tyckte man ju att det var förfärligt storartat att man fick placera ut barnen lite mer. Du vet, de var också tätt. En termin minns jag hade 24 barn. Och sängarna stod så tätt så att barnen kunde inte gå in emellan sängarna. Utan de fick gå på pallen. Kommer du ihåg att det fanns pallar?
Ja, ja.
Och då fick de ställa den ner vid sängänden. Och så fick de gå upp på pallen och upp i sängen.
Var det möjligen så att det var ni som var mamma och lärarinnorna fick papparollen i viss mån? Som, jag menar alltså den ja, lite högre makt man kunde vädja till om det var något mycket allvarligt.
Jo, och då var det ju första lärarinnan först och främst. Det var fröken Lindström när jag kom dit och sen Sigrid Mattisson var väl på din tid.
Ja. Och sen blev det Birgitta Krantz.
Ja, just det.
Det här med kläderna, vem var det som bestämde vad barnen skulle ha på sig?
Jo, det var nog mycket en professorska Rosander. För att när jag kom dit då hade pojkarna, de hade ju såna där blå skevjottkostymer med bussarong. och knäbyxor, jeans med knäna. Och så hade de en liten svart rosett under hakan. Och flickorna, de hade mörkblå, rutiga klänningar.
Men där rosetten hade de inte till vardags.
Kommer du ihåg då? Nej, det fanns inte på din tid.
Men inte till vardags hade de rosett.
Fick ni ha dem?
Nej, men inte till på vardagarna, va?
Ja.
Det var bara på helgerna.
Ja, just det. Och sen vardags, ja, då hade vi väl några andra. Men det var nog liknande. Det var nog urväxta sådana där kläder de hade det mesta. Och då fick de ju inte ha sina egna kläder. Utan de skulle vara anstaltsklädda då. Och på vintrarna då hade de, flickorna hade blå skärgårdsklänningar med en sele här uppe och så stora växt. Och de var som hus. Så det var ledsamt. Men sen, då så gick jag upp till rektorn en gång. Det var förresten Jörgen Ingbritt som kom och hade en sån väldigt trevlig kostym på sig. Och då så till rektorn sa sig där att jag tycker de där är så bra. Oj då. Så att det kan de ju ha i både glädje och sorg sen. Men då gick jag upp och då så sa jag att titta, så jag, skulle det inte vara trevligt om de fick en sån här kostym, så jag. Ja, jag vet inte, det är precis så. Och sen när de kom då ifrån Carl Axel Petterssons, då så sa jag, nu måste ni hjälpa mig och utarbeta att vi får såna här kostymer. Då visade jag den där kostymen.
Carl Axel
Pettersson, vad var det? Carl Axel, de sydde ju alla kläder, ja, då. Det är redan gjort, rektorn har beställt en åt sig och en åt Bengt också, sa han.
Jag kan berätta ett litet minne från min tid hos dig då, på din sovsal. Det var flera gånger som vi samlas i ditt rum på kvällarna, kröp upp där i någon säng eller soffa. Det var kring vevgrammofonen och du spelade skivor. Det var ju den tiden.
Ja, just det. Det var en liten grammofon jag fick utav pappa. Men sen var det ett par pojkar på institut som skulle låna den där.
Och sen blev den inte äldre.
Nej, då hade de sönder den.
Hur var det med föräldrakontakten för övrigt med de verkliga föräldrarna? Var det något? Det var väldigt olika.
Det var väldigt olika förstås. Men det var alltid lärarinnorna som hade brevkontakt med föräldrarna. Så vi fick inte skriva.
Men en kontakt som ni fick förmedla i alla fall, och det var det att när barnen fick paket hemifrån,
ja,
då samlades det där in och så delades det ut lite.
Ja, och så hade vi ju alla godsakerna i skafferi då.
Ja.
Och så hade vi lite extra där. Ja, det fick vi köpa själva. Och så att de som inga godsaker hade skulle få lite också.
Det skedde ingen fördelning av det rikemans barn.
Och så vidare, det inte var tillsagt att barnen skulle dela med sig. Då fick de ju göra det förstås. Men
det fanns ju de som fick paket varje vecka.
Ja, då.
Medan andra aldrig fick.
Ja, just det. Och det kunde väl kanske någon gång hända att man, det kommer jag inte ihåg faktiskt. Men då kunde det väl hända att vi frågade om de fick ge den eller den då, som aldrig fick något paket.
Hur var det med maten?
Det får jag lov att säga att det var egentligen väldigt bra. Men det var tråkigt porslin. För det första så var det plåtskålar till vällingen. Och sen fick vi några stora klumpiga porslinskålar. Och så förskräckligt klumpiga tallrikar. Och maten får jag lov att säga, de i regel, du vet, det var ju krigstid också. Men de fick vällagad mat. Och vi fick ju nästan likadan mat. Det mesta så fick ju personalen också samma mat.
Ja, från början jularna till och med. Och
ja, det var många barn som inte fick åka hem första jularna. Och jag vet, inte på sommaren heller. En sommar hade vi 5 stycken barn med oss hem, Anna och jag, till vårat hem. Och då så sa jag åt rektor Ek att vi kan väl få lite hjälp till resan, sa jag. Min bror hade bil så att han skjutsade oss då. Och då så sa han att har ni åtagit och ta hem barna så får ni väl stå för utgifterna också. Ja, första åren jag vet då fick ju föräldrarna betala resorna själva. Innan det blev helt statligt. Så att då hade de inte råd att ta hem barna. De som var långt uppifrån och...
1940, då var det första julen som betalades för julresan.
Ja.
Men sommarresorna, det trodde jag var...
Nej, jag vet... Ja, det var några stycken kvar då. Och då, för att vi skulle få vara hemma också då förstås, så tog vi dem med oss.
Ja. Det var alltså inte mycket med fritid man hade där?
Nej, var sjätte söndag hade vi helledigt. Och sen var tredje söndag var vi lediga från det vi hade tagit upp barnen på morgon och skickat ner dem i matsalen och städa avdelningen. Sen fick vi vara lediga, sen skulle vi vara hemma klockan 7. Och lägga barna igen. Och sen kunde vi möjligtvis få gå ut efter sen vi hade släkt hos barna. Att då fick den ena vårdarinnan överta nattvakten tills den andra kom hem.
Det här med att vara vårdarinna på sånt här ställe, det, var det ett kall?
Det var det mera. För mig var det en gåva. Och jag skulle ta samma arbete igen om jag vore ung. För jag tyckte det var ett underbart arbete. Så kände jag det i alla fall.
Men sen var det då det här med de olika personalkategorier också. Ni hade ju de som stod ett steg över, så att det är lärarna. Och...
Ja, oja, oja.
Men sen fanns det de som stod under er också, de som städade personalen.
Ja, det var de...
De som städade?
Det var olika grupper, förstår du. Det var lärarna. Och de var ju högsta hönset. Och sen kom väl vårdarinnorna. Och sen kom städerskorna. På den tiden hette de ju städersker. Och fröken Söderborg till och med kallade Karlsson och Lundstedt för drängarna. Ska vi berätta hur det såg ut inne också?
Ja, jag menar det.
Ja, för det första, ja, vi hade ju två ingångar då, stora och lilla ingången. Och sen var pojkarnas, jag får väl lov att säga, toaletter.
Ja.
Ja, jag visste. Jo, och då var det inte vattenklosetter utan det var torrklosetter. Och varje fredag kom de och tömde det där för det första.
Ja.
Och sen... där uppe hos flickorna, där var det mitt för flickavdelningen förstås. Och så hade lärarinnorna en liten bur för sig själva då. Så de hade en liten...
Men det var inomhus?
Ja, då, det var inomhus. Men sen institutarna, de fick väl gå... De hade ju dasserna ute, de.
Ja, det var det.
Ja. Det var nedanför institutet. Det var flickorna. Och sen borta vid tvättstugan var tvättstuga på den tiden där borta där stallet blev sen.
Ja, ja.
Och där hade pojkarna sitt och det var... De skulle nästan vara fridlysta tycker jag. De var riktigt trevliga till utseende. Fyrkantiga med bläckhornsstil, om jag ska säga.
Ja. Den här förskolan, det var ju ett tvåvåningshus.
Ja, men det var ett rätt stort vindsutrymme
ja,
där.
Ja, det var det. Det byggdes ju 1898, 10 år efter institutsbyggnaden.
Ja.
Men sen då när förskoleverksamheten koncentrerades till Tomteboda, då byggdes det på tvåvåningar där.
Ja, just det. Det var då när Växjöskolan skulle flytta upp. Då byggde de på två... En för personal, lärare och personal. Och så en för barnavdelning då. Och då hade vi en liten kindergarten ett tag borta på ena änden utav förskolan.
I den här första tiden var det gasljus kvar då ännu på?
Vadå?
Var det gasljus?
Nej, det var första året elektriskt när jag kom dit 26. Och, men gaslamporna fanns kvar. Mm. De var inte nedmonterade ens en gång då. Sen tog de dem sommaren efter.
Ja, så var det krigstiden, ja. 39 kan jag säga till 45.
Ja, då hade vi alla väskor stod färdigpackade ifall det skulle bli evakuering. Så vi fick ta ner all, först hade de ju bara tre lådor när de skulle åka hem på söndagen. Eller ja. Så de hade inga väskor, men sen fick vi väskor så småningom. Och då hade vi ipackat i väskorna alla kläder och barna. Så det var bara och namn och adresslappar till barna hade vi. Och alla kläder hängde färdiga så att vi skulle... Så det, om det skulle bli evakuering var det bara att skicka iväg dem.
Ja, just den tiden
var jag där. Och då var det väl meningen att de skulle till hemorten, tror jag.
Jo, det hade gått meddelande till hemmen att de kunde vänta oss 24 timmars varsel.
Ja, det var det.
Det där var väl särskilt 41 och 42, tror jag.
Ja, årtal och jag tror det.
Ja, men det var ju som sagt just den tiden jag var på förskolan.
Men sen gjorde de ett... ett skyddsrum på institutet. Men det blev väl aldrig använt. Det behövdes aldrig använt.
Ja, använt så tillvida att vi hade ju luftskyddsövningar. Alltså vi fick ju springa ner i dem där. Ja, det gick ju flyglarm.
Ja, visst. Och vi fick ju springa över från förskolan då också.
Du minns att den ordinarie skolklockan var avdelad för flyglarm den tiden.
Jaha.
Så vi hade en elektrisk klocka alltså.
Ja.
Och så hade vi ju då den där lilla handklockan.
Ja.
Och det var bara den som användes då under de värsta krigsåren. Därför att den elektriska ringlinjen den var reserverad för flyglarm.
Ja, just det. Det kom jag ihåg.
Och så hängde det ju trianglar i träden i parken. Kom du ihåg det?
Nej, det kom jag inte ihåg.
Förmedla larm var man än befann sig i den stora parken.
Ja.
När man slår på de där trianglarna. Så fanns det ju en Hesa Fredrik som hon sa.
Ja.
På institutsbyggnadens tak, men den hörde så dåligt.
Ja, just det. Jo, det kommer jag ihåg att det var larmsystemet.
Och så satt man ju nattvakt.
Mm.
Under de värsta åren så satt man nattvakt. Någon lärare satt hela natten.
Och
för att just förmedla.
Vet jag att sömmerskarna var också satt vakt.
Aha.
Och vi fick ju vara beredda vi också. Så vi skulle ju följa med barnen om det var så att de skulle evakueras.
Ja, det ska jag säga också på bandet att vi sitter på balkongen för det var ju så väldigt fint väder idag.
Ja.
Jo, jag vill återkomma till det här personalrelationerna mellan lärare och vårdarinnor och...
Det var mycket viktigt med de tanter då.
Ja.
Där var man i bussen eller var man var, men det var tant. Och sen... det var väldigt stor skillnad. Och sen...
Hur kallar ni lärarna då? Det var herr och fru.
Fröken och herr.
Ja.
Jo då, det var... Bara det. Och sen blev vi bjudna på kaffe en gång upp till lärarinnorna eller där uppe då. Och då så skulle vi få kallas för fröken. Då bjöd de på kaffe och då fick vi frökentitel. Och sen blev vi bjudna en annan gång på kaffe och då la vi bort titlarna, då var vi du.
När hände det första ungefär och det andra tillfället?
Ja.
Det var på 50-talet, va?
Ja, det var det.
Kan du berätta något speciellt minne? Har du, ska jag säga, något dystert minne och något glatt minne? Vad skulle du vilja...
Vad förfärligt roligt så var det på jularna när barnen var kvar. Och då på julafton, då hade vi ju lite julafton borta på institutet. Och då var det stora bord uppdukade i gymnastiksalen. Och där var det varsin hög till alla barnen. Och till oss också. Alla både personal, högre och lägre personal. om jag säger så. Mm. Och sen fick vi gå upp i bönsalen och där var det en julbön. Och det tyckte jag var det finaste. Och sen på juldagsmorgon, då tändes, gick vi omkring och tände alla ljus i hela förskolan. Och likaså på institutet. Och sen kom kyrkoherde Ekman och hade julbön, eller julotta. Och det var högtidligt. Och en jul minns jag då, medan vi var där uppe, det var barmark när vi gick upp till institutet. Och när vi gick hem så var det vitt på backen. Det var första, nästan första snön som kom den. Och det var så fint och det var så högtidligt och det dekoreras. Och vi gjorde gillanger av papper och satte upp på väggarna. Och då fick barna vara med och... Vi hade ju sådana där stift. Och så var det några... Jag vet inte om det var på din tid. Det kanske var före dig. Då, och så fick de ta ut grisar och pricka ut då i färgat papper. Och så gjorde vi gelanger utav papper och hängde upp i takerna. Och så de där gubbarna som de plockade ut. Och det klistrade vi på de där vad heter det man sätter på väggen?
Nej, men du...
Ja, dukar i alla fall.
Bonader?
Ja, just det. Ja. Bonader. Och då klistrar vi på det. Och så minns jag att vi köpte sånt här guldspray. Och så skrev vi god jul. Och så gjorde vi små klockor utav krepppapper. Och satte upp i de där gilangerna. Och de skrev ju också god jul på. Men det var sånt som vi fick köpa själva. Vi fick inte någon hjälp till det. Det vi gjorde på salarna inte. Och sen vad som var förfärligt roligt så var det ju när vi stöpte ljus.
Men en sak jag vill påminna dig om då. Den 13 december.
Vad var det då?
På morgonen. Då brukar tanterna komma. Och sjunga.
Ja, just det. Ja, ja, jag var Lucia i många jular. Ja. Och då, ja, det var väl en fin... Och det var många barn, minns jag, som aldrig hade sett Lucia förut. Och då hade vi visst bakat pepparkakor, ja, tror jag. Och ni fick varsin pepparkaka.
Ja, visst. Men det stod väl inte ni för?
Jo, det bakade Elsa och jag.
Jo, men ni fick väl betalt för...
Nej. Aldrig. Vi fick aldrig något extra betalt. Men vad,
om
vi...
ni inte hade
men
gjort
vad vi fick, förstår du, så frågade vi husmor. Och då fick vi ta smör. Och mjöl fick vi ju kosta på själva. Men smör och socker fick vi utav skolan då, när vi bakade. Och likaså när vi gjorde de där lördagskaramellerna, kommer du ihåg dem? Chokladkarameller.
Ja.
Då fick vi också fråga fruken husmor då. Och då fick jag ta både grädde och om det fanns någon.
Ja, för min tid så var det ju kristid också.
Ja, men jag tror vi fick choklad, tror du.
Ja.
Och om jag hade, eller om... Nej, det fick jag nog utav husmor. Choklad och likaså grädde fick vi. Eller också mjölk. Det gick bra att koka chokladkarameller på mjölk också. Och så var ni med då när vi skulle skära. Och kanterna var ju så väldigt goda. Ja.
Du skulle ta samma jobb om du...
Ja. Jag tyckte det var så givande, förstår du. Och ja, man kände att man var till nytta. Visst var en väl arg ibland också. Jag skrek. Jag minns en lärare kom och sa, fröken Nilsson skriker sådant med barnen. Ja, det gör jag, sa jag, men jag slår dem inte. Ja, jag vet
också. Men nu förekom lite kroppssaga också. Lite stryk.
Nej, det fick ni väl inte?
Nej, jag fick det inte.
Nej, jag tror inte...
Ja, men jag var så skötsam, ja.
Det var en jag slog en gång. Och då...
Det kanske var mera...
Men då var jag tvungen att gå upp till rektorn och tala om för honom. Och så sa jag det att rektorn, så jag har slagit en pojke här, så jag... Har fröken Nilsson slagit? Ja, det har jag gjort, så jag... Jag är fan i skolan, sa han. Jag ska lyssna på radio. Och då så sa jag, slog jag till honom i stjärten och sa, här har du en för fan och här... Jag skriker så de här väl över hela Råsunda. Och här har du en för du inte vill gå i skolan, sa jag. Ja. Då gick jag upp till rektorn och då så sa jag att nu ringer nog mamman, sa jag. För att hon brukar ringa och då skvallrar han och då tror de att jag håller på att slå dem igen. Fröken Nilsson har helt mitt, jag kommer inte riktigt ihåg ordagrant, men att jag hade hans död i alla fall. Och, jo, det var mycket riktigt, mamman ringde. Och då så sa han, ja, fan, har fröken Nilsson slagit honom, då har han gjort skäl för det, hade rätt om sagt. Ja. Men hon var så snäll, vi var så vänner, mamman och pojken och vi allihop, så.
Ja, då får jag tacka dig för den här pratstunden. Tack så mycket.
Tack. Det var riktigt roligt att få uppleva gamla minnen.